Let's go to Paul.
Håll upp händerna, Hooker.
Oh my god.
Nu kan du få slå den där uppkanten, Alexander Gustafsson.
Nej, ja! Och där är han! Det är Alexander Gustafsson avslutar klubbet i tjejen i tredje ronden!
Ja! Välkomna till MMA-podden. Galaxens bästa MMA-sur börjar här och nu med Paul Devrayen.
Sab Saba.
Ja, vi har precis checkat lussebulle tack vare Seba som svängde in på bageriet och plockade ut nygräddade lussebullar.
Men det var ju Lucia igår, så lussebullar hör till.
Ja, exakt. Ja, men det var gott. Jag är egentligen ingen lussebulle-fan, men det var riktigt bra grejer.
Special.
Mm. Det är så vi jobbar här på MMA-podden.
Exakt.
Vi investerar i lussebullar. Fint. Bara släng in direkt. Tack till alla Patreons som är med och stöttar den här podden. Det uppskattas jättemycket. Vi har fått nya Patreons i den här veckan och det uppskattas så pass mycket att vi är jätteglada.
Vi firade med lussebulle.
Exakt. Vi var tvungna att fira med lussebulle på grund av att folk hoppar in här och hjälper till att stötta podden. Om ni gillar det ni hör, glöm inte att dela det här på era sociala medier och prenumerera på podden, för vi har varit lite struliga med att släppa det här på en specifik dag, så prenumerera på podden, var med från början så att ni inte missar någonting som har med MMA att göra. Och idag ska vi såklart bryta ner allting som hände under UFC 256 där Figueiredo och Moreno gjorde upp om flygviktsbältet. Och oj 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 vilken match det blev, men oj 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 går nästan att säga om varenda match på det här kortet, för att det här var wow! Vilken fantastisk fight card de fick ihop. Vilka fantastiska matcher och vilka prestationer alla fighters på det här kortet gjorde. Det var leverans från start till slut. Alltså, jag tycker så här ändå. Det känns som att det är två fighters som man verkligen kan prata mycket om, för det var prestationer på hög, hög nivå. Men jag tycker att vi börjar med co-main, för att jag vet att de flesta frågorna, dels när jag körde live och fråga har fått, har varit runt Tony Ferguson och Charles Oliveira.
Mm.
Jag pratade på min live på Instagram. Jag käkade och liveade lite. Asha hoppade in och då säger han så här: men välj en vinnare. Jag har Tony Ferguson, säger han. Och då valde jag till slut. Jag sa då att jag tror att Charles Oliveira vinner. Jag hade rätt igen, Asha, och det är tråkigt att du aldrig kan ha rätt.
Asha. Inte Asha specialist eller expert här.
Något åt det hållet.
Det har varit många fel i höst här på Asha.
Det har varit väldigt många fel. Men alltså, att det skulle gå till på det här sättet, nej, det tror jag aldrig.
Nej.
Vilken dominans från Charles Oliveira.
Alltså, han sönade Tony Ferguson. Alltså, det var han var hans pappa där inne. Och så här, nej, så här gör man. Många skriver att han storebrorade honom, sönade honom. Men det var exakt det han gjorde. Han totalt skolade honom där inne. I också det momentet som Ferguson ska vara bra på, och det är backen. Men han hade noll chans. Och jag vet inte om det här är att Oliveira är så pass bra i kombination med att Ferguson har tappat sin mojo som han hade innan Gaethje-matchen. Eller jag lutar mera åt att Oliveira är så pass grym och han har nått sin peak just nu, och jag är jättehypad på han. Och ja, man blir bara glad när han vinner.
Ja, alltså jag tyckte ändå en ganska rolig tweet som Ali Abdelaziz langa ut där han skrev black belt versus white belt. Och det kändes ju så.
Definitivt. Och alltså, jag tyckte det var obehagligt i första ronden där, armen. Det var, alltså när han kör den här ryska stilen också, lägger den under armhålan och crankar den ännu mera. Alltså, den där bröts. När armen överlevde inte.
Nej, det var en otrolig vinkel på den.
Ja.
Ja, och det var, jag vet inte vem, det var ju inte bara en, men det här är ju många som säger där ute. Alltså, 99,9% hade klappat där.
Definitivt, men det är ju Ferguson och han är ju lite sjuk i huvudet.
Han är för tuff för sitt eget bästa.
Exakt, och det har vi sett flera gånger. Men sen så var det bara en skolning. Mm. Alltså, det var verkligen en skolning, och jag tror att det här kommer ta väldigt hårt på hans ego. Väldigt, väldigt hårt. Sättet han blev dominerad på, alltså som du sa.
Mm.
Abdelaziz hade rätt. Det såg ut som ett vit bälte mot ett svart bälte. Och Oliveira lekte med han i princip.
Ja, men, och det är det. Nu har det ju blivit... Det tragiska här för Tony Ferguson är, det är inte bara två förluster på rad, utan det är att han blir dominerad stående i den första matchen. Han blir totalt utmanövrerad på fötterna av Justin Gaethje. Där han ändå har demolerat många av sina motståndare under den senaste tiden. Men han blir helt utmanövrerad, han blir så spöad att han till slut står och skakar huvudet för att det är så mycket smärta och domaren kliver in. Nu blir han helt utmanövrerad på marken.
Ja.
Alltså totalt
nedtagen. Alltså nedtagen som att han vore en liksom pojke. Utan det var så här, allt såg så lätt ut för Oliveira.
Det är galet, det där klassiska uttrycket there's levels to this shit. Yes. Och det blev så tydligt vilken nivå Charles Oliveira ligger på när det kommer till markkampen.
Och att han var så lugn också, du vet. Det var verkligen som man ser hans game på marken, så han stressar inget.
Nej.
Han låg, var lite aktiv och passerar bara när det behövs. Kommer till positioner som liksom, han rushar ingenting. Förutom i första ronden när han gick på armbaren, som gick på typ 2 sekunder liksom, så hade han den där armen. Men nej, alltså Oliveira, hans, hur säger vi, aktie är spikrak, röd, rakt upp. Och nu vill vi se han 2021 och se vad han kan åstadkomma där. Men han är definitivt inne i mixen om bältet här.
Hur nyfiken är du på Tony Ferguson och Khabib?
Noll. Alltså jag kände lite så här nu, gjorde Oliveira det här med Ferguson, då hade Khabib gjort ja, precis samma grej. Alltså han hade totalt dominerat honom.
Ja, det var det jag kände med. Jag tycker att här fick vi verkligen svaret. Mm. Om det nu fanns fortfarande några frågetecken runt hur intressant den här matchen hade varit. Khabib hade ägt.
Och den matchen kommer aldrig bli av nu. Nu är det så här. Det, alltså, varför ska den matchen ens, alltså varför ska Khabib ens vilja möta Tony nu? Det finns inte någonstans på någons planering längre.
Nej. Alltså, den här viktklassen, den är så jävla obehaglig. Ursäkta att jag svär här, men det är verkligen sanningens ord här, behöver ibland lite grovhet. Jag drar en för er så att ni har en. Nummer 15 har vi Drew Dober, sen har vi Gregor Gillespie och nummer 13 är Makhachev. Och Makhachev och Drew Dober, de är satta för fight, och jag tror att det var andra eller tredje galan nästa år. Vi har Benel Darius 12, Kevin Lee, Elia Quinta 10 och så har vi Diego Ferreira, Paul Felder 8, Charles Oliveira är 7:a och lär nu då flyga upp och sparka bort Tony Ferguson från tredje plats, räknat förmodligen från och med onsdag när de uppdaterar rankingen. Rafael dos Anjos 6, sen har vi Dan Hooker, Conor McGregor, Tony Ferguson 3 som då kommer försvinna därifrån, Dustin Poirier och Justin Gaethje. Och sen är det då ett frågetecken om champion är kvar eller ej. Blir det en match nummer 30 eller ej? Svaret kommer vi få ganska snart, för jag vet att Dana White ska ha ett möte med Khabib och jag tror att det var början på nästa
år. Och jag
år.
Tror att det kommer bli av. Varför ska de annars ha ett möte?
Jag tror det med. Jag tror det med, och ska jag vara helt ärlig, jag skiter i vem som vinner mellan Dustin och Conor. Jag vill se Charles Oliveira mot Khabib.
Jag håller med dig, 100%. Ja. Det är den matchen som man, för om man tänker de andra två är strikers, vi sett hur det gått mot Justin.
Mm.
Och säger vi, alltså det är Oliveira som kommer kunna utmana Khabib på markgamet, där Khabib har visat sig vara överlägsen, och det är där vi får se nu en annan top grappler. Och han har snott den här lilla grejen från Ferguson nu. Den här att man bara, men det är han som har kryptonitet. Och nu är det Dobronx som har fått den, tagit den positionen. Och jag tror många ser att det är där det blir en, kan bli en utmaning för Khabib.
Jag ska ta fram här för Charles Oliveira. Det intressanta med honom, det är, alltså, ibland så ser man en fighter komma in, han gör bra, förlorar en match, och så tycker folk, hype, den här personen har inte någonting här att göra egentligen och kommer aldrig bli mästare. Jag vill bara poängtera här att Charles Oliveira har alltså varit aktiv fighter i UFC i 10 år.
Mm.
Han kom in i organisationen som 21-åring och har varit här länge, men det är först nu vi tänker, alltså Dobronx, han kan plocka ett bälte. Han har totalt 30 vinster, 8 stycken förluster, en oavgjord. Den 30:e vinsten var då Tony Ferguson. Han har avslut 8 via TKO, 19 via submission. Och har just nu 8 stycken vinster på rad. Hans senaste förlusten kommer 2017 och det är Paul Felder som lyckades besegra honom via armbågar. Jag tror att idag hade den matchen förmodligen sett annorlunda ut, om jag ska vara riktigt ärlig. För att utvecklingen på Charles Oliveira senaste tiden, den har varit helt galen.
Definitivt.
Och det är det här som är så häftigt att se, när en fighter är i en organisation väldigt länge, Han är ingen man pratar om. Till exempel vi här hemma när han mötte David Tamer, det var mer, ja men Oliveira är farlig. Tamer vill nog inte hamna på marken på honom. Men han smashade upp Tamer ordentligt. Och yes. Tamer har inte fightats. Sen den dagen har vi inte sett honom i en UFC-bur.
Nej.
Och efter det har han gått från klarhet till klarhet. Nick Lenz, Jared Gordon, Kevin Lee och nu Tony Ferguson. Oh. Och nu sitter vi här och säger, den enda vi vill se Khabib gå match 30 emot, det är Charles Oliveira.
Men det är så man bygger sin hype, det är så man bygger sitt namn. Det är att vinna och visa att man utvecklas. Och nu så vill vi se han gå om bältet. Jag tycker han förtjänar att gå om bältet också. Liksom, han har en streak här. Och alltså, gör man så som han har gjort här de senaste matcherna, så alltså, han imponerar verkligen. Och jag tror många är hypade på att se framöver. Nu surras de att han ska få möta vinnaren mellan Conor och
Dustin.
Dustin, exakt. Och ja, det är väl den matchen som kommer avgöra vem som blir contender till kanske en, jag tror Khabib väl går match i sommar kanske igen. Men alltså jag ser Oliveira vinna både över Conor och över Dustin, så ja, interesting.
Jag tror faran blir mot både, alltså jag tror så här. Han får mer problem mot Conor ifall han väljer att hålla det stående än vad han får mot Dustin. Yes. Det är min tro. Jag tycker ändå att Dustin är väldigt bra, men Dustin har inte den här knockouten i ett slag som Conor har.
Mm.
Det är en stor faktor som så här skiljer de två åt. Men däremot tror jag att om han väljer att ta ner det här på marken, då tror jag nog att båda har exakt samma huvudvärk.
Precis, 100%. Och det som du säger, Conor kommer vara den som ställer till mest problem.
Mm.
Men Oliveira kommer ställa till problem på marken för Conor, garanterat.
Mm.
Men med det sagt så kommer ju också Oliveira få en bra payday om man får möta Conor. Så det tycker jag också han förtjänar efter 10 hårda år i UFC.
Ja.
Så vilket som, den här killen ska fighta, så vi vill se han snabbt igen. Han tog ju 0 damage i den här matchen liksom, så tyvärr så får han vänta ett tag nu. Men vi vill se han fightas, eller jag vill se han fightas kanske april igen.
Det hade varit riktigt kul. Och jag har ingenting emot ens att slänga in honom bara. Han behöver inte ens möta Dustin eller Conor. Skicka bara in han mot Khabib. För jag tror ändå lite att så som Khabib har pratat, först säger Khabib, men Conor kan möta Dustin, vinnaren mot honom, då möter jag han. Mm. Nu när den matchen är på G säger han, jag kommer aldrig fightas mot Conor. Förmodligen för att han kanske trodde att Conor inte skulle fightas mot Dustin. Mm. Men det känns någonstans, hade jag varit Khabib, då hade jag kanske hellre gått ut med 30-0 mot en ny motståndare som jag inte redan har mött. Jag bara tänker högt och försöker sätta med hans den här krigshatten som han har just nu.
Ja.
Så tror jag nog att det kanske stimulerar mer att säga, vänta, här är en kille som verkligen radde upp många, många segrar.
Och sen är det ju, säger vi, Justin Gaethje ska väl möta Michael Chandler.
Ja, det är inget spikat.
Nej, det ryktas på samma gala eventuellt som Conor och Dustin går.
Ja, det var bara 4 matcher på huvudkortet just nu. Så det är en match till. Precis. Som ska in. Och det vore ju bra om det var den.
Och blir den matchen där, så då är det ju liksom mycket fler motståndare in the mix plötsligt. Vinner Michael Chandler, ja, då kan han också få förtjäna. Så jag tror att allt handlar om vad Khabibs team väljer och matcha mot rent strategiskt också. Vad som är. För du vill ju inte heller ta den svåraste matchen.
Nej.
Vi vill se den svåraste matchen, utmaningen. Ja, men jag tror att han själv vill ta den som han vet att så, men här har jag ändå chans att vinna.
Mm. Det är spännande hur det vänder. Det är bara för att dra en liten slutsummering på den här lilla grejen om då att han har fightats 10 år i organisationen. Nu är det en titelmatch. Jag tror att ibland är, jag ska säga vi, alla vi som följer MMA kan vara lite för duktiga på att liksom bocka av en person som att den här kommer inte komma dit. Men man vet aldrig vad som händer bakom kulisserna eller på mattan på gymmet, för helt plötsligt kommer någon som har varit länge i en organisation och börjar dradda vinst på vinst på vinst på vinst på vinst. Och han är mitt i sin peak nu, 31 år gammal. Exakt. Och ser bara fenomenal ut. Jag tycker också att, för att referera tillbaka till Tamer-matchen, där visade han också att hans stående, det är bra. Han börjar få bra verkligen stående. Han gav problem till Tamer.
Verkligen, och jag hörde här att han bara, shoot the box. Jag bara, där ja. Det gillar vi. Nej, men det är kul. Och vad säger vi? Alltså Oliveira är allround nu. Mm. Och jag tror han kommer ställa till det på fötterna för folk. I alla fall kunna defenda de flesta stående. Alltså att han är med på vad som sker. Förutom då Conor som har det här touch of death. Mm. Att det räcker med en. Och det spelar ingen roll hur bra du är liksom. Men på marken kommer han vara extremt överlägsen. Allt och alla, förutom eventuellt Khabib då. Och det är därför vi vill se den matchen.
Mm. Nej, kom igen nu Khabib. Länga upp den där matchen.
Vad tycker du Ferguson ska göra nu då?
Ja, det är exakt det jag satt och tänkte på. Vad är egentligen Ferguson ska göra? Jag ska ta fram Ferguson. Jag tror att han är 36 eller om han precis har fyllt 37 vill jag
nog tror han är 37 det. Där. Det enda jag är orolig för är att han har haft så här mental ohälsa ett tag innan. Mm. Och jag tror att de här förlusterna kan bidra till att de här depressionerna blir ännu mera djupare för han. Tyvärr. Men jag tror att det kommer vara väldigt tufft för han en period framöver här.
Han fyller 37 februari.
Ja.
Men det är ju liksom, det är jättenära. Alltså, Ferguson tar inget bälte. Det idag tror jag nog att det kan vi, den boxen kan vi checka av den enkla anledningen att han kommer inte fightas i 10 år till. Tror jag inte, i alla fall. Hade han varit 26, det hade varit en annan femma. Mm. Nu är det så att han fyller 37 väldigt snart och det är ålderns höst när det handlar om MMA. Det är ungefär som att fylla 60 och vara väldigt nära sin pension, om vi säger så. Alltså jag är fortfarande, han kommer ju spöa väldigt många där. Han kommer att smasha upp och dundra upp och submitta väldigt många. Men han kommer nu börja rasa i rankingen, skulle jag nog tro. Alltså jag vet inte. Jag tänker inte säga att han ska lägga handskarna på hyllan, för det tror jag inte att han kommer göra. Han kommer nog vilja fortsätta fightas. Mm. Men han behöver nog rannsaka sig själv väldigt mycket och lite det du är inne på. Hans självförtroende här kommer ju ta en absurd smäll. Alltså det har han ju redan väldigt gjort mot Gaethje.
Yes. Och han är väldigt egodriven fighter, ja. Också att han liksom ser sig själv som supernatural superhero, ja. Liksom.
Jättemycket, och jag kan tänka mig att han redan håller på hemma på sitt gym och gör en arm pull-ups med sin vänsterarm bara för att visa att han är hel. Han har ju det här.
Alltså tror att han får en sån Donald Cerrone-roll lite så här. Du vet, fightas, elegant.
Så kan det nog bli. Det,
folk
det
vet tror jag, att han bjuder på matchen då, ja, så länge det är show liksom.
Det tror jag nog egentligen är en väldigt, ja men den sätter jag som en väldigt, så här, det är en väg han skulle kunna gå. Respektera att han är legendar. Jag såg att till och med Kjellsonen hade han lagt upp en video där han mer hyllade i princip Tony Ferguson, vilket är jätteskevt. Mm. Jag förstår det på ett sätt, men samtidigt det är Charles Dubronx här som ska ha cred. Alltså nu får vi vara riktigt ärliga med vad Dubronx gjorde. Han utmanövrerade Tony Ferguson, fick honom att se ut som en liten pojke liksom. Det var en man här. Jag skulle nästan säga att han gjorde det Jorge Masvidal gör. He baptized him. Han döpte honom helt enkelt i Beijings namn och sa: välkommen in till min skola. Och kommer du ihåg när folk gjorde den här med att Conor McGregor var en liten pojke som satt med vitt bälte? Det är Tony Ferguson. Den memen idag kan jag säga passar bättre på Tony Ferguson. Mm. Welcome to the Bronx school.
Exakt.
Alltså det han varit helt skol. Totalt utmanövrerad. Han såg ut som en amatör. Ja. Låt oss vara ärliga. Det såg ut som en amatör som gjorde debut i UFC.
Nej, det var ju ett spel mot ett mål, ja. Som man säger.
Nej, men jag är helt, som jag säger, jag är ordlös inför prestationen från The Bronx. Det var så otroligt bra jobbat av honom. Riktigt, riktigt grymt. Och jag vill se Oliveira fightas nu. De kan gärna boka upp honom på en extra söndagsfight här bara. Skicka innan. Nej, men det är fantastiskt. Och jag tror att Charles Oliveira, att avrunda året på det här sättet som han gör nu, han är på allas näthinna.
100%.
Och nu vill folk se Oliveira mot nästa person. Jag tror att majoriteten här sitter och tänker: den där killen kommer plocka ett bälte. Vare sig Khabib kommer tillbaka eller inte, Dubronx är en framtida contender och han kommer gå en match om bältet. Det känns inte som något frågetecken. Så vidare inget konstigt händer där i mixen, men... ja, det är intressanta tider. Och fortfarande när jag drar hela lättviktsrankingen, tänk hur många människor också som inte ens nämner, som inte rankade i den där viktklassen,
som inte kommit in än.
Det är en obehaglig viktklass. Jag skulle inte vilja vara lättviktare i UFC.
Så du har ju mycket matcher, men det är alltså varenda match blir jättejobbig.
Ja.
Det är sån kompetens i den viktklassen att det är helt sjukt.
Det är riktigt, riktigt obehagligt att se hur vilken talangpool som finns där. Och det kommer bara bli värre. Ge den här viktklassen ytterligare 5 år, då kommer de andra viktklassen att gödas ännu mer. Men lättvikt och vältevikt, jag tror att det kommer vara obehagliga viktklasser. Ni som är i de viktklasserna, kolla om ni direkt nu kan ta bort en blindtarm och i alla fall tjäna ett halvt kilo på något hela vänster. Men, eller donera en njure eller vad man nu kan göra för att få bort lite vikt. Men nej, det där det är en spännande tider i den viktklassen. Definitivt. Absolut. Ska vi gå vidare från den här matchen? Fy fan. Ja, vi hoppar på här och snackar om flygvisbältet. Davison Figueiredo och Brandon Moreno, båda gick match på förra numrerade galan. Direkt efter den bestämde de sig för att fightas igen och det blev då 26 dagar senare. Det är nästan som zombiefilmen, 28 dagar senare. Två dagar till och det hade varit helt vackert benämnt där. Då hade de lika gärna kunnat döpt UFC 256 till 28 days later. Men vilken match. Alltså Brandon Moreno, det intressanta med Brandon Moreno är, jag såg att ESPN hade lagt upp den här. Han var ju då, som de kallade det, the last seed i den Ultimate Fighter-säsongen där han var med. Han var den de trodde minst på. Han åkte ut därifrån. Han fick en möjlighet att komma in sen och möta Louis Smolka. Och sprang igenom Louis Smolka som hade galet mycket hype på den tiden. Han vann någon match, förlorade och åkte ut ur organisationen igen. Mm. Lyckas komma tillbaka. Och nu är han där han är idag. Det är också det här med... alltså, till alla er som sitter där nu och inte riktigt tror på er själva. Ni gör någonting som ni är okej på, men ni tror inte tillräckligt mycket på er själva. Sätt upp en bild på Brandon Moreno ovanför er säng och kom ihåg att ingenting är omöjligt. För det har verkligen den killen bevisat. Mm. Han gav Davison Figueiredo den tuffaste matchen han har haft
ever
i hela sin karriär. Och respekten mellan de där två efteråt, båda visste vad de hade gjort. Det blev ett domslut, det blev oavgjort på grund av ett poängavdrag till Davison Figueiredo. Men jag måste ändå ge det alltså, hatten av till Brandon Moreno som lyckades göra det han gjorde. För jag trodde inte att han skulle vinna matchen, det trodde jag var Figueiredo. Så jag var inte hundra på att Figueiredo skulle avsluta Moreno på grund av att ingen har avslutat Moreno. Men... att det skulle bli så här jämnt framåt slutet.
Alltså, jag är bara chockad över Morenos stryktålighet. Alltså. Han är mexikanare in i varenda liten cell. Alltså, och bara, alltså man ser replaysen, hur hårt de här kroppsslagen, hur det liksom bara lät från tvn. Man bara... Mm. Alltså, och sen efteråt, så här, jag vet att jag lyssnade med Joe Rogan och de bara, armen är bruten. Och sen bara, no, just my shoulder. Typ, I feel great. Man bara, den här killen är stentuff. Och han är en krigare i själen. Och man såg det så fort han blev träffad hårt så hade han bara autopilot och ville slå tillbaka. Och det blev, alltså, så jag håller med alla. Just nu så känns det här som att det var årets match. Och jag liksom stod upp och tittade på det här och bara, wow, vad är det som händer? Och Figueiredo, alltså den killen han är och bara killer instinct. Ja. Men man såg också frustrationen att så här, det händer inget. Folk brukar slockna här, men den här killen står kvar. Nej, det här var ju vi fansen som gick vinnare under den här matchen. Liksom. Och vi som fick se, alltså det var perfekt avslutning på året tycker jag. Att så här, vi fick se en grym MMA-match där två stycken, alltså ingen fegade, utan båda körde 100% bomber mot varandra. Mm. Och oftast hade de händerna nere liksom, och bara skickade kanoner på varandra. Jag är bara imponerad av bådas insats. Och jag hade ju Figueiredo som vinnare. Han skulle ha vunnit om inte poängavdraget hade varit. Men jag förstår också att det blev som det blev. Och sen avslöjade han också att han hade varit inne på sjukhuset där kvällen innan för någon maginfektion också. Jag tyckte inte det märktes i hans prestation, särskilt att han liksom kändes svagare eller något, utan jag tycker ändå han fightade som han brukade. Det var bara Morenos förmåga att kunna ta all den här stryken och stå kvar och liksom fortsätta bjuda på dans. Och jag tror det här kan vara en av de mest hypade rematcherna 2021 faktiskt.
Det tror jag definitivt. Nu när du sa vissa grejer här kan jag på ett sätt känna att det är nästan synd att de har en gala på lördag, för att det här hade det varit perfekt avslutet.
Exakt.
Den här matchen, tack och
wrap it up.
2020 är klart. Vi gick ut med a bang, som de brukar säga i USA. Men det var ju en helt fantastisk match. Det var ögonpetningar, det var en brutal spark rakt på nötterna. Och man, alltså när Moreno började hosta, jag vet att jag sa det i kommentaren, jag bara, han kommer ju kräkas. Han är ju på väg att spy. Sen att han ändå går upp och bara fortsätter prestera som han gör, det är som att han bara så här, okej, vad ont det gör. Okej, tryck på off-knappen bara, smärta bort, bam, och så kör vi. han rullar vidare. Det vi får ge dem båda nu är så här, det var ju ingen som egentligen hade en fördel med ett kortare camp. Båda hade exakt 26 dagar på sig. Brandon Moreno hade egentligen gått en längre... Nej, det var också slut i första ronden mot Brandon Royval, tror jag. Men de hade 26 dagar på sig. Det blir väldigt intressant att se hur båda de här kommer prestera med ett fullt camp.
Yes.
Och där tror jag att matchen kan... Det kommer nog bli lite annorlunda. Men nu har båda fått känna på varandra.
Ja, de vet ju vad de
kommer
går
gå igenom.
Exakt.
Och jag tror att de är båda inställda på att det kommer bli 25 stenhårda minuter igen.
Och det är ju det här vi har velat se. Att Figueiredo ska ha någon värdig motståndare. Och här hade han i alla fall under den här matchen någon som ändå utmanade honom och fick han att liksom gå hela tiden ut och verkligen få känna att okay, det är match. Men jag tror ändå att han kommer vinna det ur rematchen. Det är min take på det.
Ja, jag har nog lite en sån känsla just nu också. Det är som att jag skulle vilja vara med på Morenos camp, höra vad det är de gör. För det känns som att de måste verkligen hitta en lösning. Jag tror att de behöver hitta ett avslut på Figueiredo.
Definitivt, och det kändes... Nedtagningen fick han ju funka varenda gång. Mm. Så det är ju en nyckel liksom. Men samtidigt så var det som att allt Moreno skickade hade nollverkan. Det var som att du träffar, men det gör ingen skada riktigt. Om man jämför med Figueiredos kraft så liksom... Man såg, och till och med, man trodde att okbenet hade gått på Moreno där ett tag när han började så här grincha varje gång han fick en smäll på ögat av de där jabbarna.
Ja, och det svällde ju upp, men det intressanta där var att sen svällde det inget mer.
Nej.
Och det var väl då tecknet kanske på att det inte var paj. Men jag vet att till första instanset, när han klev ut efter rondvilan, tänkte jag, det där kommer börja svälla ordentligt. Men det bara stannade.
Nej.
Det upphörde helt. Jag tänker bara på en grej där. Som du sa, det syntes inte på Figueiredo att han hade haft problem trots att han hade spenderat en morgon eller en natt på sjukan eller vad det var. Men det kanske var det som ändå var ett visst problem. Det kanske var det som gjorde att han inte fick in den här TKO:n. Vi vet inte.
Nej, jag tänker det är fortfarande en anledning att åka in till ett sjukhus på grund av en infektion du har fått av. I så fall borde det vara weight cutten, att du har liksom strulat lite och ätit något du inte ska och få en infektion i magen. Eller bara ett virus liksom. Och att han ändå presterar så här med att behöva åka in till sjukan kvällen innan och... Det säger rätt mycket om han. Och jag tror att är han helt 100-procentig så är det en annan. Det är den här... Han är läskig bara.
Ja.
Det är det. Och jag tyckte han såg ännu läskigare nu med det röda strecket över frilla. Och jag bara, här är ju alltså en skurk i en film liksom. En riktig bad guy i en så här rulle. Så jag bara, nej. Jag vill se den här matchen. Ge dem ett halvår, vila upp sig och bara läka sina skador. Något. Sen är det dags igen.
Han är ju krigsguden, så det är ju såklart. Deus da guerra. Men han är cool. Båda är ju otroligt häftiga. Alltså. Och Brandon Moreno känns ju som ett litet barn. Alltså,
det är
det är därför han heter Assassin Baby. Han ser ju bara jättesnäll ut. Hello, how are you? Very good, yes.
Och det var ju det, typ hans ansiktsuttryck varje gång han blev träffad. Liksom. Han blev träffad, gjorde ont och så bara det här lilla pojkansiktet framför. Liksom. Nej... Riktigt underhållande match och grymt jobbat.
Ja, och som sagt, den där viktklassen, den brinner. Det är väldigt spännande just nu i flugvikt. Och återigen, det blir nästan ironiskt när Henry Cejudo kliver åt sidan och tror att han är skaparen av den här viktklassen. Sen bara, nu tändes det eld ordentligt på den. Och bantamvikt. Och det är det som är så galet med det här året. Det är världens konstigaste år, i alla fall i vårt århundrade. Så det här är det sjukaste året vi har varit med om. Pandemi, det är lockdowns, det är det ena med det andra. Man vet inte vad som ska hända under en tid. Får inte ens sport gå, UFC producerar inget. Helt plötsligt rullar de igång igen och MMA blomstrar alltså mer än någonsin. Folk fightas mer än någonsin. Vi kommer in på Kevin Holland snart. Men det är galet. Och UFC har bara levererat event på event. Det känns som att fightersarna har nästan varit mer hungriga nu på att kliva in och slåss än vad de har varit innan. Räkmackeeran är över liksom. Nu gäller det verkligen jobb av sina pengar och folk går in och presterar.
Ja, faktiskt. När du lägger det så, ja. Det känns som att folk har mer... Jag tror det är mycket runt omkring som gör att du så här, jag vill vara kvar i UFC. Jag har inte råd att komma, alltså, bli kuttad just nu, utan... Tiderna är svåra som de ser ut för folk, och har de en anställning hos UFC så är det väl se till att göra ditt bästa nu. Så det är dags att kliva upp och visa att du förtjänar att vara där och liksom, vad säger vi, bygga ditt namn. Det är nu möjligheten är här, fler kollar på sporten än någonsin och det är viktigt nu att leverera. Gör du inte det så är det många andra som vill visa upp sig. Och då ryker det, och det vi ser här snart. De släpper ju fler och fler namn varje gång nu. Så,
ja, jag ser fram emot den här veckan. Jag är nästan mer spänd på att se vilka som klipps än vilka nya fighter som annonseras.
Ja,
det
faktiskt.
Blir lite så.
Exakt.
Så är, och det, förra veckan släppte ju några, och de sa att totalt skulle 60 stycken försvinna. Yes.
Bland annat många namn som kommer chocka folk. Så.
Ja. Ja, men jag kan tänka mig det. Jag tror att det är det lite mer. De rensar, för att man får inte glömma heller. Det är vissa tunga namn, som till exempel, då, jag läste någonting om att just Joel Romero, då, vi pratade om det förra veckan, om ni inte har hört, lyssna på det avsnittet. Att han tjänar runt $800,000 per fight. Jag förstår att de kan klippa honom när de har en Kevin Holland som är på väg upp i viktklassen som inte tjänar i närheten av $800,000. Jag kan förstå att vissa kommer ryka av den anledningen. De är för dyra. Ja, det är en spännande tid. Jag tycker vi rullar vidare, för vi kommer komma in på både mellanvikt och tungvikt, och då kan vi prata lite eventuella cuts där. Mackenzie Dern, vi kör den. Virina Jandiroba möttes, och det var det vi misstänkte. När grapplers möts, då blir det en stående match, och det blir vi tre ronder stående fighting. Mackenzie Dern klev ut som vinnare där på enhällig domslut. Det var nummer 11 Dern mot 13 Jandiroba, och det händer nog ingenting vad gäller det. Vad det rankingsystemet, det är nog ingen som kommer verkligen förändra sin position där. Men tankar om matchen?
Det var kul att se att hon har fått lite händer och väljer att stå bang, och att hon har kört med Parillo nu och jobbat på sin boxning, och det ger resultat.
Ja.
För annars har hon ju bara varit verkligen en grappler. Gått in, fått tag, tagit ner, submittat. Men nu så äder hon fler verktyg till sin box, och det är alltid kul att se någon bli mer och mer komplett. Och speciellt när hon har sin spets på backen, så vet man att så, okay, hon kan alltid riskera att bli nedtagen, för det är lugnt. Vilket gör att hon kan slappna av mer stående och ser vi ta fler risker.
Jag får se vad som händer med dem under nästa år. En sak jag reagerade på med Mackenzie Dern under den här fight weekend, det är att hennes engelska börjar bli bättre. Jag tycker det är en intressant våg där. Hon har ju gått från att prata helt perfekt engelska, för hon är alltså född i USA. Hon har bott där hela sin uppväxt. Det var någon som skrev till mig någon gång att hon är från Brasilien. Nej, hon har en pappa som är från Brasilien. Hon är född och uppvuxen i USA. Så det...
Och sen så var det när hon pratade very much.
Ja, och det var en period där det gick lite accent mer till sjukt mycket. Till och med så pass att de tar med in en tolk i hennes första match, vilket är bland det absurdaste jag har sett. Och sen nu har jag märkt att hon börjar prata bättre och bättre engelska. Så nu är det mindre. Jag undrar om hon så här någonstans har börjat tagit åt sig av att folk har kommenterat att vad håller hon på med, den här videon läggs ut, det är lite för genomskinligt vad hon håller på med. Men hon levererar där inne, som exakt sagt. Och bara för det, jag ska nog börja prata med accent på spanska, för jag har en spansk pappa. Så det är lika bra att göra det nu. Så Sebastian, ska vi gå vidare till nästa match? Då har vi Jagre och Sosa för Kevin Holland. Mycket bra, och sen första runden kommer inga vara för. Fan vad bra!
Jättebra!
Nej, men det är också, vilken prestation. Oh. Kevin Holland, alltså, han går sin femte match för år. Han har mer eller mindre fightats varje månad de senaste månaderna.
Han är rockstjärna, tycker jag. Så säger man. Popstar, rockstar. Han levererar, han kör sitt tugg. Vad var han sa? This is my dream eller något, under tiden han låg under mot Jacare. Och det var lite som att Jacare blev lite off där. Prata med mig. Och så helt plötsligt får han äta en käftsmäll liksom, och oväntad. Och han är en ortodox fighter. Avig, liksom gör kung fu-grejer. Och jag tror att han kommer vara ett hot för väldigt många just på grund av sin avighet, att det är oberäkneliga saker som sker. Han håller sig inte till att du säger ett strikt game eller manus, utan han gör saker som är oväntade, och det ser vi vad som hände här. Visst, Jacare såg väldigt trött ut, väldigt gammal ut, och det har vi sagt länge nu. Men fortfarande, sånt här brukar inte ske.
Men alltså, avslutet han gör, alltså jag har de här referenserna till Mortal Kombat finishing. Det här är nog det närmsta jag har sett ett Mortal Kombat avslut, hur han står över honom och Jacare ligger med benen bak och så. Boom, boom. Och det börjar med någon sorts, jag vet inte, han pendlar upp någon sorts slag och prickar honom typ rakt på pannan. Och man ser Jacare bli påverkad och sen går han in och bara fortsätter slå. Nej, alltså jag tror att Kevin Holland just nu i mellanvikten, han kommer bli ett problem för många.
Definitivt, och som han sa, han är Travis Lutter, är hans coach, jättebra jiu-jitsu-kille, så markgamet har han. Sen har han ju sin skumma kung fu-bakgrund som gör att han är, Alltså, man, han tänker i andra mönster än vad klassiskt skolade fighters gör, och det är alltid farligt för han kan alltid överraska. Det här var ju så här, alltså sånt här, det här var ju så här, wow.
Ja, men det här är ju Nico Price. Jag tror att det här är de två, jag vill minnas att det stod att det är två stycken avslut från botten. Och det är då Nico Price som gjorde det, när det var förra året. Och då syftade jag inte på uppsparken mot James Vick, den andra. Jag minns inte liksom. Om det var den, jag kommer inte ihåg om det var han avslutade. Saksamma i alla fall. Det är det som gör Kevin Holland en sån intressant fighter. Lik Nico Price, just de här fighterna som vågar göra de här grejerna som folk menar att strunta i dem, för att oddsen att du hittar ett avslut där finns inte. Det finns alltid, det finns inte en position där du inte kan avsluta någon. Däremot så finns det en position som är mindre chans att du kan göra det.
Exakt.
Men börjar du helt plötsligt öva på det här, då sitter du med en väldigt hög procentchans att göra
det. Som vi såg, Jacker hade inte alls räknat med att härifrån, han orar sig för benen. Ja. Han orar sig inte för händerna i den positionen. Nej. Och helt plötsligt blir han träffad med händerna. Och det är det som är övertaget. Att, nej, skolade, hur säger vi, MMA utvecklas hela tiden.
Ja.
Speciellt i sådana positioner där du känner dig safe, helt plötsligt märker du, jag är inte safe här. Folk kan bli avslutade här, det kommer förändra gamet ännu mer, fler kommer att börja anamma det här. Men vet du vad, från den här positionen kan jag ju slå. Har jag tur så knockar jag motståndaren. Jag är hypad på Kevin Holland där. Jag tycker att jag blev hypad också på att han utmanar Kamsat här. Och jag tycker det är en match som börjar bli av faktiskt. Säger vi, finns mycket matcher 2021.
Ja, men
jag
det,
förstår,
det
Kamsat kan ju inte ta matchen på en veckas varsel. Kamsat är här, han måste få lite. Men down the road, definitivt tycker jag att det kan bli, eftersom Kamsat fightas i två viktklasser. Och en vinst över här, så skulle det etablera honom, hur säger vi, i båda viktklasserna i rankingen.
Han hade ändå en sån här skön approach till sin utmaning till Kamsat, för han säger det: Kamsat blir mästare ifall han stannar i vältevikt, men om han kommer upp hit kommer jag spöa han. Så han, det är bättre att han stannar där nere. Så det var så här, det är väldigt så här
indirekt,
utmanande.
Lite, alltså, ja. Och det känns ju som att då måste ju Kamsat ta den här matchen för att bevisa att så här, nej, vad snackar du om? Men så länge han inte tar den, så är det, men du vet varför du inte tar den. Så det är, han sätter ett moment 22 på han lite, så han, oavsett vad han gör så måste han ta den här matchen.
Alltså det är en otroligt spännande tid, och det ska bli väldigt spännande att se Kevin Holland här i nästa år.
Ja.
Vad han får för matchningar, hur det blir för Kamsat, hur långt fram de vill skjuta den här Leon Edwards-matchen, för det är inget datum spikat. Det är, finns mycket att invänta.
Verkligen.
Ifrån de här boysen i de här viktklasserna. Uff! Nej, men som sagt, otrolig prestation.
Ja.
Mot från Kevin Holland mot Jacare, och då är frågan, tror du att Jacare ryker nu?
Ja, jag tror att han blir en av de 60. Jag tror inte han själv väljer att ryka sig själv härifrån nu, att det är dags att gå i pension. Du är inte den Jacare du en gång var, och du förstör legacyn. Så han kan fortfarande tävla i submission liksom. Gå på Josen och fortsätta tävla i BI och grappling tävlingar. Så tror jag ändå han kan vinna där, men MMA är det dags att kasta in handskarna, i alla fall UFC.
Ja, nej, det håller jag definitivt med om. It is what it is, men jag tror det är dags att inse när den yngre generationen kommer upp, då gäller det nog att kliva åt sidan.
Yes.
Tyvärr. Ja, vi hade Junior Dos Santos som mötte Cyril Gagne i andra ronden. Blev han prickad av en stenhård jabb, och det var början på slutet.
Och det var exakt det vi sa. Han gillade inte bli träffad längre och började liksom rygga tillbaka direkt. Man såg bara obehaget i hans kroppsspråk, att det här var inget kul, och så gick han in på avslutet. Och så här har det ju sett ut de senaste matcherna. Och jag tror också att han blir en av dem som kommer få gå faktiskt.
Ja, jag tror det med.
Då han har gjort sitt nu i UFC, och man är inte hypad längre på scen.
Nej.
Tyvärr.
Nej, det finns faktiskt inget intresse alls att se, för det enda man går och sitter och väntar på det att han kommer att bli avslutad. Och det var min presentation av honom var lite dyster också, att han blir avslutad. Och nu gäller det väl då att bevisa och kanske då fightas för att få behålla sitt kontrakt. Men
så är fjärde förlusten i rad också.
Ja, alla är via TKO. Han hävdade ju att det är ett slag i nacken där, men den armbågen i min mening är också att när någon skickar en armbåge, om den andra är, vrider hela kroppen, då är det ju inte motståndarens fel att den prickar där.
Nej, jag tycker den träffar bakom örat. Ja. Den träffar inte, alltså, den är ju inte, intentionen är inte att slå i bakhuvudet. Nej. Han han vänder sig från slaget och det träffar kanske mera mot bakhuvudet än bakom örat. Men fortfarande, nej. Det är en ursäkt bara för att få ändra ett resultat. Men det, han måste bara acceptera att så här, vet du vad? Lägg ner.
Det hade varit slut även om han hade blivit inte prickad i bakhuvudet där, för han hade redan börjat gå bort.
Han gillade inte första träffen där, jabben.
Det var över. Han ska nog mer vara glad att han inte blev släckt.
Yes.
Den här gången. Vi ska ta en titt på några matcher på underkortet. Mm. Såg du Fisse Evo Moicano?
Jag såg inte, men jag såg avslutet.
Ja.
Shit. Och det var ju det vi sa, eller hur?
Ja. Nej, men Fisse,
han skulle slakta Moicano. Nej, men han är, jag är hypad på den killen. Mm. Och vi ser han fightas mot lite bättre namn. Moicano är ju ändå ett namn. Ja. Så nu vill vi se han mot lite tuffare utmaningar. Då jag tror att han kan bjuda upp på show i alla fall. Och han är som fighter, knockas eller blir knockad liksom. Mm.
Cub Swanson var ju matchad mot Daniel Pineda.
Mm.
Pineda gjort bra ifrån sig, men alltså Cub Swanson, han har en förmåga att gräva djupt när han är utsatt för problem.
Yes, och här ser vi, här går han efter många förluster så får han egentligen en vinst.
Ja.
Och alltså Cub gillar fightas, tyvärr så är hans aktier sjunkit. En gång i tiden var han ju väldigt hypad. Och är också en av de som har vinst av Oliveira back in the days. Men alltså han är en skön person. Man vet att han har bra händer, bra striking, underhållande. Så jag tror matchningar där är väldigt viktigt för han. Vem man får möta, de här unga, hungriga, så tar det stopp. Men får han möta folk som väljer att trada mer, så han alltid chansen att vinna, då han har väldigt bra boxning. Jag tycker ändå han ska fortsätta fightas.
Ja. Och det lär han göra. Jag tror inte han är färdig där alls. Jag vill lyfta Chase Hopper här.
Mm.
Den
21-årige Chase,
exakt,
Hopper.
The Dream. Han förlorade senast mot Alex Caceres. Han vann mot David Tamer och avslutade honom, yes, i första ronden. Och nu vann han mot Peter Barrett. Alltså det är egentligen anledningen till att jag vill lyfta honom här. Det är en ung kille, men alltså, i min mening, han tar ganska mycket stryk i alla sina matcher. Jag vet inte om det är jättehälsosamt för den här unge 21-åringen att göra det för att sen avrunda med en schysst sub. Det kan bli en kort karriär av en annan anledning. Det är lite så jag tänker. Vad är dina tankar?
Han har ju, alltså, matcherna vi har sett innan så har han ju varit väldigt, alltså fått mycket stryk stående. Ja. Och alltså han är en typ renodlad grappler.
Ja.
Stående, så han använder bara långa vilda tekniker för att få marken till backen. Det här, han har ett övertag då, han är väldigt väldigt skillad, men han tar väldigt mycket stryk stående, och det kan bli hans, med tanke på att han är så ung och att han inte, jag ser ingen förbättring i det än.
Nej, det är precis det jag tänker på, just det, att det finns ju ett sätt att fightas smart också, och att,
exakt,
få stryk för att avsluta smart. Ja. Jag vet inte om det,
nej,
är
och speciellt hans senaste två matcher innan den här, så alltså, fick han ju väldigt mycket stryk stående. Då tror man så, okej, du kanske borde söka dig till någon coach som lär dig lite försvar, hur i alla fall defender i striking, eller håller dig lortad, du är väldigt lång liksom, men ändå så står han där med hakan upp i luften och knockouten är liksom millimeter. Sen förlitar han sig mycket på att han har en bra haka, men du vet ju själv att vi har sett folk som har det och sen så helt plötsligt försvinner den, och du är ung. Så fightas mera, säger vi, smart för att få fighten till backen utan att ta så mycket damage.
Kan det här vara ett fall av för tidigt till UFC?
Både ja och nej. Jag tror att det är fall att, jag tror hans team jobbar på fel grejer säkert. Mm. Hans coacher, då de ska lägga mer fokus på hans striking nu. Marken har ju bevisat att han kan liksom få ner någon, så har han alltid övertaget och lyckats till och med subba folk på den nivån. Men ska han liksom kunna klättra högre upp, så måste han få ett bättre striking game. Och han är ändå byggd för att kunna få med långa lämmar liksom. Så han ska ju kunna bygga ett bra, i alla fall defense behöver han. Flytta på huvudet, gardera dig, rör lite mer på dig. Men han står ju plattfotad och liksom huvudet skakar om hela tiden. Och han har hjärta, det har vi sett i alla matcher, men han är ung. Det är ju det, han är 21 och vem vet, det kanske blir en Oliveira, alltså om 10 år framåt så har ju hans markgame kanske blivit tusen gånger bättre till och med, och han har börjat bli bra i strikingen, men han behöver jobba på sin striking om han ska bli långlivad i UFC.
Jo, för att det är lite det som är min oro här, just det här med hans förmåga att ta så mycket stryk. Mm. Det är en merit i sig, men den är inte jättebriljant på sikt. Nej. Och det är därför jag lyfter den, just för det här. Går han 5 matcher till och det är de här, för det är ju han som blir krigad.
Ja, inte ja.
Hans motståndare blir ju aldrig krigad av honom. De får ont i en arm.
Och sen så får de tappa ut.
Ja.
Men det är han som, drainar ut sin stryktålighet mer och mer.
Ja.
Vi får se. Alltså, förhoppningsvis så fattar han väl, eller någon i sitt team som fattar att, vet du vad, du måste få bättre händer, bättre försvar, gå och boxas ett år nu och bara jobba på din boxning, åtminstone.
Jo, för det här är en kille som han kan ju få istället det problem med folk får när de är 35, det är att powerbaren är borta.
Ja.
Och det är det jag tänker, alltså, så som Chase Hopper fightas, han är skitduktig på marken, men han kan lika gärna ha 0 powerbar. Till slut kommer han bli glasig.
Exakt.
Och det är inte kul att vara glasig när du är 23.
Nej, och vi kan se andra som är jättebra på marken, typ Brian Hall. Liksom. Mm. Han har ju ändå hittat ett game i strikingen som gör att han får fighten till backen. Mm. Liksom, han jobbar mycket sparkar och så, okej, förr eller senare kommer någon ta ner mig, men det är där jag vill vara. Så kan han jobba, liksom, han måste hitta ett game, ett stående game som passar honom och som passar hans stil att få matchen dit han vill. Men just nu att sitta och ta stryk tills någon blir trött och sen försöka så här, snubben slog sig trött, nu kan jag ta ner den, eller han tog ner mig och nu är det min chans att vinna här. Det håller inte länge, du kan inte bli champ så liksom.
Nej.
Tyvärr.
Ja, så
eller
är det.
Rätt ska du vara, du ska ju vara så.
Fightas smart, gott folk, och framtida unga fighters.
Mm-hmm.
Ta inte en massa stryk bara för att det ser coolt ut. Utan fightas väldigt, väldigt smart. För det är i slutändan, ja, det handlar om att behålla hjärncellerna också. Ett krig hit och dit, och det kan man väl alltid offra. Men resten, fightas så smart ni kan.
Precis.
Vi rullar vidare. Vi ska blicka framåt på det som händer nu på lördag. Som det ser ut nu på lördag så har vi ett fight card med hela 15 stycken matcher på kortet. Det är fullspäckat från botten ända till toppen, match nummer 15. Steven Thompson och Geoff Neal som får avrunda detta år. Hade det inte varit för ett positivt covid-test på Leon Edwards hade vi haft chansat mot Leon Edwards. Som kvällens huvudmatch. Men nu istället blev det Steven Thompson mot Geoff Neal. Vi har även José Aldo, Marlon Vera, Kalen Chaos Williams mot Michel Pereira, Marlon Moraes mot Rob Font. Ja, det är en fullspäckad lista. Och vi har även Panique Ansad mot Ciara Eubanks. En match som jag vet att hon har velat ha ett bra tag nu. Och nu får hon den. Så det här ser vi fram emot. Mycket fighting denna lördag.
Bra matcher också. Ja. Underhållande.
Ska vi börja med Thompson och Neal?
Ja.
Neal är ju en knockout-artist.
Kan det här vara de två snällaste killarna i UFC som får möta varandra?
Ja, det kan det
nog
vara.
Två riktiga gentlemen, så ödmjuka herrar som gör upp i en duell här.
Lyssna på det här. Det här hade jag helt missat bara för att jag kollar nu.
Ja.
Vi ska se. 7 raka vinster för Geoff Neal. Han förlorade senast 28 januari 2017. Kan du gissa vem han förlorade mot?
Ingen aning.
Kevin Holland.
Oj,
ja.
Mr. Hollandas.
Men efter det har han gått från... varit i domslut. Ja, senast var Mike Perry. Mm. Han hade någon match han skulle gått där, har jag för mig, men det hände någonting. Jag vet inte om det var då hela pandemin drog igång och allt blev uppskjutet och vad det nu är. Nej, men det är en obehag. Det här är ju en riktigt läskig fighter. På sina 13 vinster har han 8 stycken knockout, 2 submission vinster och 3 domslut. Han har förlorat 2 matcher, en via TKO och en via sub. Nu står han då framför Steven Thompson.
Underpojken.
Ja, men precis. Som har 15 vinster, 7 via TKO, en sub, har förlorat 4 matcher, blivit avslutad en gång i sin karriär.
Mm.
Ja, vilken match.
Vilken match, ja. Jag tror ändå att det kommer bli svårt mot Thompson. Thompson är expert på sin sorts fighting liksom. Mm. Och han får alla in i den sortens fighting. Och jag ser inte att, fast Neal är väldigt, väldigt duktig och har sett väldigt bra ut, så tycker jag matchningen är lite för... Ser vi pusslet, är lite för jobbigt för han. Då Thompson kommer ha fotarbetet, räckvidden. och kommer nöja sig eventuellt med bara köra sitt game i 3 ronder, eller är det 5 ronder? Eller?
Ja, det är 5 ronder.
Ja, i 5 ronder har den erfarenheten. Jeff Neal, som du säger, är mer knockout puncher, har bra IQ, men de Wonderboy har mött har haft bättre IQ och varit farligare fighters, och han har ändå lyckats på det sättet han har gjort liksom. Så jag tror att det här kan bli rätt svårt för Neil, och det är mera Thompsons match att förlora än Neils, känner jag. Men han kan alltid chocka, jag hoppas det.
Alltså Neil har ju en förmåga att hitta in med sina bomber, och där lyckas han ju pricka folk. Jag vet inte, jag är lite kluven. Jag kan ganska lätt se Steven Thompson åka på en riktig träff, men det är också den enda som avslutar Steven Thompson, det är Anthony Pettis.
Exakt.
Och det var den där fina Superman-punchen ifrån buren där han hoppar på, och så bam, så hittade han avslutet.
Det som är fördelen för Jeff är att Thompson är 37 nu. Mm. Han är ju ingen wonderboy egentligen, nu är han en man, och att det kan ha fått hans fotarbete och reflexer, men han är så pass expert på den där sortens fighting som gör det väldigt svårt för dig som motståndare att liksom hitta din timing, hitta din rytm, hur du ska kliva in. Och det är där vi får se nu, har Jeff Neal haft massa Thompson-kopior och sparrats med inför den här matchen, så blir det nog enklare, men har han inte lyckats så kommer det bli klurigt för honom att lösa själva pusslet. Det är ju det. Måste få någon som fightas på ungefär samma sätt. För att kunna börja hitta ingångar och förstå lite hur du ska fightas mot han.
Co-main. José Aldo mot dig. Marlon Vera.
Ja.
Hur känns det?
Känns bra. Ska jag gå för the knockout? jag tror det här kan bli en bra match faktiskt. Aldo... Ja. Nu ser vi. Aldo har ju sett lite drainad ut ibland, men han vill helst ha det till boxningsmatchen nu för tiden. Jag tror att Marlon kommer göra det mer till en allround-match här och försöka draina lite på Aldos energy. Trycka upp han mot buren lite mer så än att bara göra det till ett tekniskt spel i mitten av buren. Jag ser att Vera har övertaget just i den aspekten, men att Aldo har övertaget i mer kraft och mer rutin, och att han får han det till en boxningsmatch så är det livsfarligt. Får Vera det till en MMA-match så är det Veras match att vinna här faktiskt. Då han är lite hungrigare är lite mera allround, eller fightas mera allround. Aldo har vi sett är väldigt, väldigt låst till just händer nu för tiden. Till och med sparken har försvunnit senaste gången.
Ja, jag vet. Kommer
Aldo tillbaka med sparkar, då tror jag att det kan bli en annan matchbild. Men jag tror att Vera kommer försöka brottas lite mer, clincha mer och vara mer aktiv hela tiden. Och vi har ju sett att Aldo tyvärr får, nu för tiden får ju en sån här gas. Han gasar ganska snabbt efter första ronden, och då tycker han inte att det är lika kul. Men med det sagt så får han ju sina blitzar liksom, och får han träff så får han träff.
Alltså det är helt sjukt att han har förlorat 6 matcher sedan 2015.
Ja.
Det är Conor McGregor, Max Holloway 2 gånger, Volkanovski, Marlon Moraes, Piotr Jan. Alltså, ja. Han har förlorat så mycket matcher, José Aldo. Det är verkligen en fighter som är ett otroligt skugga av sitt forna jag. Han har vunnit där mot Frankie Edgar domslut. Han lyckades slå ut Jeremy Stevens. Han vann mot Renato Moicano och också slog ut honom. Men alltså, det här, jag tror det handlar om glöd, och jag ger eld till Marlon Vera, medans den där glöden håller verkligen på att bara vara glöd som håller på att fejda bort ifrån José Aldo. Nej, det är väl som du har varit inne på förr, han borde nog göra sina börjare kanske. Det är nog
han är ju superstjärna i Brasilien, så det är liksom, men jag förstår, han har väl någon sorts ambition här han vill uppnå, men nu får Marlon Vera, det är en fighter som är på väg upp, har liksom, det här är ju första riktiga stora namnet, etablerade namnet Vera verkligen får möta. Och det, alltså vinner han här så har han vunnit över en legend och har det på sitt record, och då kan han börja kliva och möta lite fler legender och lite fler folk där på toppen. Men Aldo är ett, alltså det är som du säger, han är skugga av Aldo, den Aldo man minns. Och det kan vara att han har matchat väldigt, väldigt mycket under väldigt många år.
Ja, men det, han har varit aktiv länge.
Exakt.
Det är det här också. Han har varit aktiv väldigt, väldigt länge. Han har fightats jättemånga gånger. Han har hållit titeln i ett järngrepp. Han har varit mästare. Han har uppnått allt. Han har uppnått allting. Och det där också blir det här, fighter som kanske inte, vi säger det som Oliveira som är 31 år, han har inte nått det där fortfarande, att nå dit. Jag kommer även slänga in David Bjelkheden i den teorin. Det här med att aldrig riktigt nå det här målet som man vill, att komma in i UFC och verkligen sätta sin stämpel, eller att vara i UFC och få ett bälte, men har varit i UFC, har nått den här megastjärnstatusen. De har gjort en film, har gjort en lång film om José Aldos liv. Man kan se den på Netflix, liksom en dramaturgisk film om hela hans liv. Allting har gjorts, han är en megastjärna, han tjänar sjuka pengar, alla vet vem han är. Han är en legendar där borta, han är det inom hela MMA-sfären. Någonstans måste den här totala glöden var kvar. Och det är det jag tror är just nu ett problem för José Aldo, för att jag tror det är mer än så här, jag gillar att fightas mer än att jag måste uppnå det här. Jag kommer dedikera min tid och mitt liv åt det här. Där är Marlon Vera däremot. Där har du en kille som verkligen vill gå in, sätta en stämpel, markera, skapa sitt arv och bli en legendar själv inom den här sporten och ta ett bälte. José Aldo uppnått allt det där. Och jag tror att här är den hungrigare killen kommer att vinna. Och José Aldo är inte jättegammal heller.
Nej, men jag är 34 tror jag. Men det är den med mest vilja här. Ja. Och i dagsläget så har ju Marlon mera vilja. Han vill det här mer än vad Aldo vill. I alla fall den Aldo vi har sett senaste åren. Eller efter Conor-matchen. Sen dess har ju det inte varit samma Aldo ever again.
Nej.
Och jag tror att det var att det spökar fortfarande det där. Det är något som brast i han efter det.
Det gjorde det. Det var så mycket press under den matchen. Det var så mycket. Och just det där också som jag tror att många har varit ganska korkat uttalande. Och alla som har sagt det har ju fått smaka också. Ja, du är den lättaste matchen i den här divisionen. Sen åker de på råsmörja av Conor. Och jag tror att det var nog mycket för Aldo med. Nu kommer den här jäveln som snackar så mycket. Han är i Brasilien, river sönder en bild på mig och hetsar mig och terrar mig. Och så blir han släckt på 13.
Det jag tror det är det som är grejen. Inte så att du ändå gick match och sa, men vet du vad, jag fick in något. Det var match, utan nu är det så här, nej. Det tog slut på det här, säger vi, förmjukade sätt.
Ja.
Det tog mycket på hans stolthet och ego och vilja och allting. Liksom att så här, den där kommer alltid finnas. Mm. Det här klippet rullar nonstop hela tiden varje gång de pratar om Conor. Liksom.
Ja. Och just vad Conor sa, han overcommittar och jag kommer pricka honom med vänster, och så var det exakt det han gjorde. Det som du har sett, Conor har ju lagt upp, och det är gammal. Han värmer upp i omklädningsrummet, och det är exakt det han gör. Det står och hoppar, boom! Slänger in den. Han visste ju exakt vad som skulle komma. Det var precis det han hade studerat. Där kan man snacka om att gameplanen satt till 100%. Ja, men så det är synd. Det är lite tråkigt att se när riktiga de här som alla såg upp till en gång i tiden. Och jag vet att när jag ringannonsade upp i Battle of Botnia, det är många år sedan nu, så frågade jag, vilken är din fighter förebild? José Aldo. José Aldo. Alla hade José Aldo som förebild.
Men det återkommer till det här. Ska man inte lägga av när man ligger på topp? Innan sånt här sker.
Ja, det är där egentligen Khabib är ett geni nu ifall han inte tar match 30.
Yes, för då kommer det alltid vara ett mysterium att säga, jo men han var ändå bäst då, och vadå, han skulle ändå vinna, än att det blir det här. För det är fortfarande människor vi pratar om. Det är ingen liksom superhjälte eller supergud. Det är människor, de har bra dagar, dåliga dagar, precis som oss. Och förr eller senare kommer du också förlora. Det hör till liksom livet. Och istället att så här behålla mystiken, att så här, vet du vad, du var bäst under den här eran. Men det är det här, du vill fortsätta hela tiden, och en förlust triggar att du vill gå en till match, och får en till förlust så kommer det här fortsätta. Och till slut så har du gått och fått 5 förluster på rad, och det förstör den här mystiken och det här du hade sen innan. Och vi får se vad som händer med Khabib här. För det finns ju också, hans överman finns där ute.
Absolut, alltså alla kan bli spöd, och ibland är det det. Bara för att du vinner över en motståndare betyder inte att du vinner över alla han har vunnit mot.
Nej.
Heller. Styles makes fights, vi har sett det förr. Vi har sett det väldigt många gånger förr. Jag tror att det kommer bli fyrverkerier mellan Kaelin Williams och Michel Pereira. Och om Kaelin Williams kan släcka Pereira med ett slag igen, som han gjorde senast mot kallas han, va?
Det här kommer ju bli, som du säger, en explosiv match. Den här kommer sluta med knock på ett håll, ett eller annat håll tror jag faktiskt. Pereira, får vi se om han gör sina stuntiga capoeira-grejer, lyckas få in någon flashy grej. Chaos är chaos liksom. Det räcker med en. Men ännu en gång, två explosiva herrar som kommer, det kommer bli fyrverkerier där inne. Och Pereira är alltid rolig att se då han, men samtidigt har han ju blivit mera nedtonad i sina vilda tekniker, men ibland kommer de där och de är ändå överraskande också. Träffar med någon sån där, säger vi, kaosartad grej, så är chaos kväll också över.
Nej, så är det verkligen. Marlon Vera och Rob Font har också en väldigt intressant match. Jag ser, den ser jag fram emot. Jag tycker bara att vi går in lite innan vi avrundar. Det är Pani Kansad mot Sierra Eubanks. Pani såg ju fantastisk ut i sin senaste match. Jag tyckte hennes händer har nått en ny nivå. Såg otroligt bra ut mot Betch Koheira. Jag vet att hon har tränat mycket striking med Micke Cederhoff som även tränar Guram. Så det ska bli spännande att se henne mot Eubanks. Så jag tror faktiskt att det är Pannis kväll om jag ska välja. Jag tror att hon vinner mot
Eubanks. Jag tror att Eubanks kommer välja att fightas som Panny vill att hon ska fightas. Och de kommer stå och boxas mot varandra. Och som du säger, Panny har utvecklats väldigt mycket i sitt striking game. Och här får hon en motståndare som hon kan visa upp ännu mera hur pass bra striker hon är.
Vad gäller Eubanks så har 6 vinster, hon har vunnit 2 via TKO. Resterande är domslut och det gäller även alla hennes förluster. 5 stycken via domslut och hon förlorade senast mot Caitlin Vieira. Innan hade hon vunnit mot Sara Morales, hon hade vunnit mot Julia Avila och innan det förlorade hon mot Betch Koheira och Aspen Ladd. Nej, jag tror att det där är, det är Pannis kväll. Jag tror att
det är en perfekt motståndare för Pani och visa upp sig. Förhoppningsvis får hon ett avslut. Men får visa upp sig och liksom slutet på året här.
Ja.
Det är perfekt. Visa upp sig och stärka aktierna för 2021.
Jag vet att hon har velat ha den här matchen ett tag. När jag kommenterade med henne så var det precis det hon nämnde också, att hon ville möta henne.
Ja.
Så nu får hon chansen.
Men det är det jag menar, då finns det ju en anledning att hon vill möta henne. Och jag tror att det är just att den här personen kommer säger vi, passa Pannis stil. Så handsken, eller handen i handsken.
Handen i handsken, exakt. Någonting mer som vi behöver belysa innan vi avrundar? Är det något som har hänt, något speciellt som du har läst eller hört? Någon är mer intressant med manighet. Du är ju the Twitter man,
det är för mycket på Twitter. Alltså, det sprutar nyheter. Jag tycker det är kul med, det är något, det är, vad säger vi, Izzy och John Jones håller fortfarande på. Det är sånt där man kommer in nu i verkligen. För annars ser man att någon annan återrapporterar de här Twitter-grejerna. Liksom. Men nu ser man dem direkt. Men inget direkt sådär. Liksom. Jag tycker det var kul med Kevin Hollands utmaning mot Kamsat. Det är väl det. Och sen är det massa fight-nyheter. Liksom. Och jag tror att 2021 kommer bli ett galet fight-år. Bara det. Alltså, det kommer bli explosion. Om inte det här året har varit, så tror jag att nästa år kommer bli ännu bättre och mera feta matcher. Och det är vi bara glada för att få serverat. Och det är man tacksam för.
Nej, men verkligen. Det har varit ett bra år och jag tror att det kommer vara ett ännu bättre fight 2021. Cage Warriors körde en trilogi här i veckan. Jag tänker lyfta här nu de tre första matcherna på det sista kortet. Kolla upp dem om ni har möjlighet. McCoglan mot Lister och Ian the Future Gary mot Tracy. Titta verkligen på Gary här. Ian Gary, irländare, otroligt intressant fighter. Någon som ni verkligen ska hålla ögonen på. Han har 4-0, om det är 5-0 så här långt. Han är grym. När han väl börjar släppa sina kombinationer, då är han riktigt farlig. Sen har vi Paul Hughes mot Jordan Vucenic som gick match. Det var den tredje matchen på kortet. Också en otroligt bra match. Den gick tiden ut, men grym. Däremot så blev jag väldigt chockad över domslutet i den matchen. Jag tyckte Hughes hade alla ronder, men det var Vucenic som blev segrare och jag kan säga att jag är högst förvånad. Jag har pratat med lite fler människor som också sett matchen. Det är ingen som har Vucenic som segrare. Så konstigt, tråkigt att Hughes får en förlust på det här sättet, för han var obesegrad inför sin match mot Vucenic. Men som sagt, Kiefer har levererat. Fjärde vikten fick en ny mästare form av Morgan Charrier som heter
fransmannen. Exakt. Kroppslag, va? Jag tror jag såg det på Twitter faktiskt.
Ja, helt galet kroppslag.
Han går med jabben och sen så bara boom, klassisk kombination liksom.
Han hade råkat sparka lågt en gång så när han sätter kroppslag och jag bara i en sekund tänkte jag, nej, han råkade slå på suspen. Nej, det gjorde han verkligen inte. Det var rent på leven.
Nej, fint.
Rent på leven. Däremot lättviktstiteln, ja, den var kanske inte lika rolig. Det var Grant mot Sardari och nu är det då Sardari som är mästare. Och tittar man på mästaren som var innan, Mason Jones, som var både lätt- och välterviktsmästare och nu signade i UFC. Därför är både välter och lättviktstiteln vakanta. Ian Garry vill ha titelmatch i välter. Jag tycker till Cage Warriors bara sätt ihop en match. Han förtjänar definitivt en titel. Men om ni ska kolla upp en enda fighter från Cage Warriors just nu som är väldigt intressant, som har blomstrat det här året, han har gått 2-3 matcher i organisationen, kolla upp Ian Garry. Ian the Future Garry. Ta en titt på den unga talangen, för han är riktigt, riktigt duktig.
Bra grejer.
Ja, det här är ju ungefär, vi börjar komma in på de sista avsnitten på året här. Så nästa vecka gör vi ett avsnitt till och veckan efter det, då får ni en special, alltså den 28 december släpper vi
mitt i julmyset.
Exakt, då får ni en intervju med Murad Moreno där han delar med sig om sin barndom. Vi kom in på den biten och han var väldigt öppet.
Väldigt modigt av Mora tycker jag faktiskt, att öppna upp sig på det sättet och många inte verkligen har the balls att göra det.
Nej, men verkligen, det var fint. Mm. Så det är ett avsnitt som ni definitivt inte vill missa. Och samtidigt som jag ändå har er här, missa inte min podd Öppet sinne. Om ni gillar det ni hör från mig här, gå in och lyssna på Öppet sinne också. Jag intervjuar alla möjliga människor i olika faser av sitt liv och det är verkligen en podd som handlar om livet. Både på högt och lågt, jag går djupt, ibland är det skratt, ibland är det gråt. Allting kommer fram, så följ Öppet sinne. Var följer man dig, Sebba?
Man följer mig på Twitter, SebbaReal1, så Real One, SebbaReal1. In och följ då, där kommer ni få det smaskigaste och senaste inom MMA. Och säger vi, där kommer jag släppa lite nytt kring Kalle och lite sånt. Så vill ni, säger vi, få reda på vad som händer där, så får ni gå in på Twitter.
Exakt.
Yes.
Följ mig på Twitter @PaulDelValle. Jag kör mycket live inför UFC-galerna. Det kommer nog bli någon form av live inför den galan som är nu i helgen också. Livestreamar där det händer allt möjligt roligt, då vissa fighters ibland hoppar in och joinar mig på liven. Återigen, tack till alla er på Patreon som har stöttat podden. Och vill ni stötta oss, gör det jättegärna. En liten summa räcker jättelångt. Så tack så otroligt mycket. Dela den här på era sociala medier. Exakt. Jag tycker till och med att ni gör så här, alla MMA forum ni hänger på, dela podden där, hjälp oss växa, sprid podden där också, se till folk att gå in och lyssna på Viaplay MMA podcast. Yes. så har de det bästa surret där, och med det säger vi tack för den här gången.
Peace out.
Of I Like Radio. I Like Radio.